står i Oslo på Blåkors. Jag tycker jag har världens bästa jobb. Jag har en vän som jag träffar på jobbet, Tore Björn, som är här. Vi kan ge honom en applåd, tycker jag. Och sen så är min kona här idag och min dotter. Hon sjöng med lite högljutt i bakgrunden lite grann. Vi får se. Vi får se hur hon klarar. Hon har tänder som håller på att komma ut, så plötsligt så blir hon lite ledsen. Men sån är livet. Jag ska dela ordet utifrån det temat som vi har den här månaden, som heter solid. Och jag har inte varit med och tagit fram de här värdierna, så jag var inte helt säker faktiskt på vad man menar med solid. Jag tror vi skulle ha brukt ett annat ord i Sverige för samma tanke. Jag är inte helt säker på vilket ord vi skulle ha brukt. Men jag har känt nu vad ni menar med solid här i menigheten. Och därför kommer det bli väldigt grundläggande det jag delar idag. Men sällan om det grundläggande så kan det faktiskt vara nytt för någon. För solid handlar om att ha en riktig grund. Klippan Kristus under våra fötter. Men det handlar om att ha en riktig grund rent teologiskt sett också. Alltså en god teologi, om vi kan kalla det för det. En god förståelse av vem Gud är. Någon kanske blir nervös när man brukar ordet teologi, men teologi betyder bara läran om Gud. Man kan ha olika läror om Gud. Så jag kommer försöka lägga en god grund idag, och det betyder att jag kommer ha ganska många skriftstäder. Och en poäng kan vara att lytte. Det här tas ju upp, eller hur? Det tas upp. Och det betyder att vill du liksom se nöjaktigt på alla skriftstäder, så kan du ju lyssna i efterhand på internet. Det är en klok idé. Så du slipper hålla på och bläddra massa i Bibeln. Och nu, medan jag pratar, så kan du bara lyssna. Solid. Jag satt med det här ordet och så satt jag och fångade upp vad jag ville få sagt och dela då. Och jag fick som en underrubrik också, som jag tror ni kommer kunna se att det finns som en tråd under allt det jag säger. Och det är nåden alena. Ett begrepp som Martin Luther kom med, nåden alena. Han pratade om nåden alena, skriften alena och så vidare. Och idag så vill jag fokusera på det, på nåden alena. Grunden måste vara solid. Jag börjar med ett skriftställe från Matteus kapitel 7 och från 24. Nu läser jag för första gången i min norska bibel, och ni får be lite för mig, för det är så lätt att läsa på norsk. Därför var den som hör dessa mina ord och gör efter dem, han vill jag sammanlikna med en klok man som byggde huset sitt på fjäll. Regnet öste ner och vannflommorna kom och vinden blåste och slog mot detta huset. Men det fallt icke, för det var grundlagt på fjäll. Var den som hör dessa mina ord och icke gör efter dem liknar en oförståndig man som byggde huset sitt på sand. Och det säger sig själv, det icke är så klokt att bygga hus på sand. Och ännu värre om man bygger på kvicksand. Då blir det skickligt dumt. Jag vet inte om det går en gång. Det här med att bygga på fjäll. Bygga på klippan som är Kristus. Det är att bygga kun på han. Och icke på en blandning av två försäljliga ting då. Och vad är då motsatsen till att bygga på klippan? Och jag tycker och anser då att svaret finner vi väldigt gott i nästa skrift som ska läsa i Galaterbrevet kapitel 5. Jag läser från vers 1. Stå därför fast i den frihet Kristus har frigjort oss till, och låt er icke nock en gång bindas under träldomens åk. Och för att förtydliga här, så är träldomens åk som Paulus pratar om här i detta kapitel, i detta brev. Han har precis pratat om det i kapitlet föran. Och det är Moseloven som han kallar för träldomens åk. Så stå därför fast i den frihet Kristus har gjort oss till, och låt er icke nock en gång binda under träldomens åk. Så här handlar det om att vara på Kristus men icke under loven. Ja, Paulus säger det, att det, om det blir omskåret kan icke Kristus vara till gagn för det. Så här spetsar han till det ordentligt. Jag vittnar igen för vart människa som blir omskåret att han är skyldig till att hålla hela loven. Här ser ni att det handlar om loven. Att bli omskåret är detsamma som att sättas under loven. Dere är kommit bort från Kristus, dere som vill bli rättfärdiggjort vid loven. Dere har fallit ut av nåden. Så här sätter han det väldigt tydligt. Att man kan vara på klippan Kristus, men icke samtidigt under loven. För Kristus, han är den grund som har gett oss en rättfärdighet som icke bygger på loven. Och det går liksom icke att blanda dessa två tingen. Och jag vill verkligen förtydliga det här med att det icke går att blanda. Jag ska gå till Romarbrevet 7 och läsa från vers 1. Jag kom förresten på idag vad man ska ha post-it-lappar till. Det är för att snabbare kunna slå upp i Bibeln när man ska präcka. Det har jag icke brukt förut. Vi får se hur bra det funkar. Eller vet er icke, syskon, jag talar till dem som känner loven. Att loven härskar över ett mänske den tid det lever, mänsket alltså. Den gifte kvinnan är vid loven bundet till sin äkte man så länge han lever. Ja, men här, vad, nu blir det ju motsatt. Nej, då, lyssna klart. Så länge han lever. Men viss äkte mannen dör, så är hon löst från loven. Som band henne vid äktemannen. Visst hon gifter sig med en annan man, men hennes äkteman lever, så ska hon kallas en horkvinna. Men visst hennes äkteman dör, så är hon fri från loven och är icke en horkvinna, säll om hon gifter sig med en annan man. På samma måte, mina syskon, döde också dere bort från loven vid Kristi kropp för att dere ska tillhöra en annan. Han som blev upprest från de döda för att vi ska bära frukt för Gud. Vi ska alltså räkna oss som döda för loven. Vi har dött bort från den. Och det går inte att blanda. Loven är att stola på egna gärningar. Sin egen förmåga. Och Jesus säger om synd, rättfärdighet och dom, så säger han om synd, det tror inte på mig. Om man tror på sin egen förmåga så tror man inte på Jesus. Så synden är att tro på sig själv istället för att tro på Jesus. Loven förer till synd. Det gamla förbundet, loven förer till synd. Jag ska gå till Romarbrevet igen. Och läsa från 6 och vers 14. Där står det så här. Synden ska icke härska över dere, för dere är icke under loven men under nåden. Synden ska icke härska över dig, för det är icke under loven men under nåden. Det betyder att visst du är under loven så kommer synden att härska i ditt liv. Varför härskar den? Jo, för att den får dig att stola på dina egen förmåga istället för att stola på Kristus. Jag pratade med Torebjörn här innan möte. Det här var märkligt. Sånt. Jag pratade med Torebjörn och då berättade Torebjörn om det här med Moses. Hur han lyfte upp händerna. Och då gick det bra i striden. En bild från Gamla testamentet. Men när händerna gick ner så begynte de att tappa kampen på en gång. Så det var när han ropte efter Gud. När han stolte på Gud som det gick bra. Men när han stolte på sig själv. När händerna gick ner. Då gick det illa. En bra bild på det här med att stola på Gud istället för på sig själv. Jag ska gå till första Korinthierbrevet 15:56. Det är många skriftställen, men det är verkligen för att göra det här så tydligt som möjligt att det här är inte något som jag hittar på, utan det är grundlagt på ordet. Det är solid undervisning. Dödens brodd är synden och syndens kraft är loven. Kommer av loven, står det på svenska, det är lite tydligare. Syndens makt eller kraft kommer av loven. Ordet kraft där är det grekiska ordet dynamis. Som betyder dynamit, eller som vi har fått ordet dynamit ifrån. En explosiv kraft. Så när vi är under loven så härskar synden över oss, läste vi just. Och den ger kraft till synden i våra liv. Jag ska ta ytterligare ett skriftställe som förstärker samma sak. Romarbrevet 7:9. Jag levde en gång utan lov, men då budet kom vaknade synden till livet och jag döde. När budet kom, när loven kom, så vaknade synden till liv. Det är samma ord som används för Jesus när han stod upp från de döda. Synden stod upp när loven kom, när budordet kom. Så loven förer till synd. Som troende så är det så lätt att man tänker att loven kom för att jag ska leva rätt. Nej, nej. Loven kom för att väcka synden till liv. Det är helt motsatt mot hur vi ofta tänker. Det kommer fram ändå tydligare i Romarbrevet 5:20. Här tyckte jag att det faktiskt inte kommer fram riktigt lika tydligt i norska bibeln som i andra biblar, men ni kommer att se den då. 5:20, där står det. Men loven kom in vid sidan av för att fallet skulle bli större. Vid sidan av var lite rart, tycker jag, för det är så att loven kom för att synden, fallet, skulle bli större. Och där står, det kommer inte fram så tydligt i norskan, för här låter det som att fallet skulle bli större och att nåden blev ännu mer större. Men i grundtexten så står liksom det här överströmmande, det här att det blir väldigt stort, står i bägge, kring bägge orden, både kring det med synden, fallet, och nåden. Det vill säga, översätt från grekiska till engelska, så är det ordet superabound. Synden skulle superabound, den skulle bli megastor på grund av att loven kom. Och den blir verkligen megastor. Synden blir megastor av loven. Och har man inte sett det, så är det bara att se på hur blev fariseerna och saddukeerna på Jesu tid. De var de största syndarna, för de la åk på människor så de kom längre bort från Gud. De fördömde människor som kom längre bort från Gud. Synden blev alltså större. Synden är att ni inte tror på mig, sa Jesus. Det vill säga, folk kom längre väck på grund av den ödeläggande religionen. Synden blev alltså megastor. Loven för till synd. Bibeln är så tydlig på detta. Men så ofta har vi missat det. Jag säger inte att just du har missat det, men i kristna sammanhang generellt så tror man att vi måste hålla loven, vi måste hålla loven. Vi klarar det inte. Loven kom inte för att vi skulle hålla den. Den kom för att bevisa för oss att det är helt omöjligt att hålla den. Och att vi måste lägga ner den där religiösa kampen och bara sluta med det. För den ödelägger oss. Vi kan kämpa och sträva hur mycket som helst. Vi blir bara mer och mer dömande, mer och mer hårda, hårdhjärtade och hårdnackade om vi går den vägen. Synden blir bara större. Du tror bara mer och mer på din egen förmåga och mindre på vad Jesus redan har gjort. Den väcker synden till liv. Vi måste förstå rätt om loven och se varför den egentligen kom. För att synden skulle bli större. Men varför behövde synden bli större, kan man ju undra då? Det står att synd fanns i världen innan loven kom. Men när den blev megastor så märkte man att det här är ett problem. Vi tränger hjälp. Den hjälpte oss att se att det finns ett problem. Vem går till läkaren om man inte har en diagnos? Man måste se att det finns ett problem. Så loven hjälpte oss med det. Det finns, synden finns där. Men den fick synden att bli megastor, som att skaka, rista colaflaskan så allting sprutar ut. Det blev så tydligt att här finns det ett problem. Och det är därför folk flest kanske inte alltid går i kyrkan, för de tänker att det finns ett problem med religion. Ja, det gör det. För religion har lyft upp loven istället för att lyfta upp Kristus. Och då är det ett problem. Synden blir större. Människorna blir mer dömande och mindre kärleksfulla. Det finns mer kärlek utanför många kyrkor än i många kyrkor, dessvärre. Det är lite styggt sagt, men dessvärre så är det så. För att människor har blivit förhärdade i hjärtat och blivit dömande. Det finns ingen kärlek när vi är dömande. Och det är så viktigt. Pastor Åge som startade Oslo Kristne Center, som inte är så långt undan. Han hade någon präken. Han har själv sagt det här, så det är inga hemligheter. Han hade en präken där folk kom fram till förbön. Och han var så nöjd, för alla kom fram och ville ha förbön. Och så prisade han Gud på vägen hem i bilen och sa, vilken bra präken. Alla kom fram på förbön. Det var liksom pluspoäng på hela menigheten, för han hade lyckats rysta om varenda själ som satt där inne. Men varför kom de fram? Jo, för han hade präkat fördömande. Så fördömde han att de kände nöd, hjälp. Och så kände han, vad bra, nu fick jag fram dem så jag kunde be för dem, och så lyckades jag. Men så säger Herren till honom, nej, det där tyckte jag inte om. Och så säger Herren det mest viktiga och intressanta här. Det du sa var faktiskt sant. Så han säger inte att det du sa var fel. Det du sa var sant, men det är inte vad jag har kallat dig till. Och där ligger poängen. Vi är inte kallade till att präka fördömande själv om det skulle vara sant. Och det är så många ivriga kristna som säger, ja men det är ju sant. Ja, det spelar ingen roll. Slut att fördöma, för det spelar ingen roll om det är sant. Vi är inte kallt till att fördöma människor. Vi är kallt till att präka evangelium. Jesus sa aldrig gå ut och präka loven. Han sa aldrig gå ut och fördöm människor. Loven kallas för fördömelsens tjänste, andra Korinthierbrevet kapitel 3. Vi är icke kallt till att fördöma någon. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det betyder att visst du sitter med fördömelse, så har du liksom blivit präkt lite till sidan av Kristus. Jag menar inte att du har kommit ut av Kristus eller tappat Kristus. Det är inte det jag menar. Men du, i själen din så har du kommit bort. I tankelivet, i känslolivet. I anden är du där. Men i själen så blir du lite ödelagt av att hamna under fördömelse. För du får fokus bort från Kristus. Du är fortfarande i Kristus och inte blir orolig. Men det gäller för sinnet att komma tillbaka också. För det är där vi lever, rör oss här till, i Kristus. Och där finns det ingen fördömelse. Så är du under fördömelse, så har du hamnat under loven som börjar liksom påverka och väcka upp synden i livet ditt. Synden att du måste fixa till det. Du är inte bra nog, så du måste fixa till någonting. Det var ju den där första lögnen Satan kom med redan i Edens hage. Det kan bli som Gud. Det var lögnen. De var redan som Gud. De var skapade i hans bilde. Icke pröva att bli något du redan är. Du måste se att du är så som han är också vi i den här världen. Du är som Kristus. Lika helig, lika rättfärdig. Det betyder inte att alla dina gärningar är perfekta, alla dina tankar är perfekta. Men i honom så är du perfekt, för du har fått hans rättfärdighet tillräknad dig. Det är en gåva. Det här är så viktig grund. Det jag pratar om nu är inte överkurs, utan det är grundkursen. Synden skulle liksom superabound genom lagen. Den skulle överflöda och bli så stor. Självrättfärdigheten, när man hamnar under den, att man själv ska få till det, så hamnar man på level 0. Det är 0% framgång i självrättfärdighet inför Gud. Han blir inte dugg imponerad. Så fariserna, de som kämpade och stod på och var så duktiga och så flinka och till och med trodde att de faktiskt klart att få till det, tills de hörde bergspräkning, så då kanske de började tänka till. Men det är inte säkert de förstod vad Jesus sa den gången heller. Men då skärpte han loven för att visa dem att ni klarar inte att leva upp till det. Men de trodde de klarade. De trodde de var på level 10. Jag pratar nästan lite dataspill här, om ni förstår språket. Men de var på level 0. Om er rättfärdighet inte vida övergår fariserna, sa Jesus till disciplerna, så har han ingen chans. Så han menar liksom, de var verkligen på level 0. De hade ingen chans. Så hur ska vår rättfärdighet, vem kan då bli frälst av dem? Hur kan vår rättfärdighet vida överstiga dem? Och genom gåvan Kristus. Han blev gjord till synd för att vi skulle få hans rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Du är lika rättfärdig som Gud. Så du är inte på level 10, du är på level 100%. Du har levlat upp så mycket man bara kan. Du är ett supermänniska. Det står om det. Jesus var han var hjälten som skulle komma. Men du är en helt i Kristus. Du är en superhelt. Du är ett nytt människa, ett supermänniska, en superman och en superwoman. Du kan lägga händerna på de sjuka, du kan väcka upp döda. Jag vet inte om många av oss har gjort det, men han som bor i oss gör att det faktiskt är möjligt med till och med sådana extrema ting. Sällan om vi kan ha sett det så ofta. Men du är ett helt nytt människa, du är ett gudamänniska. På grund av Kristi natur, Guds natur. Om det är loven som härskar och regerar i vår liv, då är det ju självrättfärdighet som är frukten. När det nya förbundet, den nya pakt får regera, så är det rättfärdigheten som härskar i ditt liv. Och det är 100% rättfärdighet, inte en viss del. Så det är 0 eller 100, allt eller inget. Lagen ger 0% rättfärdighet, nåden ger 100% rättfärdighet. Och det betyder, ingen lag, du är rättfärdig. Men har du lag så är du inte rättfärdig. Låt mig läsa ett skriftställe som tydliggör detta. Jag har glömt att sätta apostelslapp. Men jag hittar ändå. Lyssna. För Kristus är lovens ände. Vad står sen då? Till rättfärdighet för var och en som tror. Så hvis loven inte hade varit avslutad så hade du inte varit rättfärdig. Om loven gällt så hade du inte varit rättfärdig. För då hade du levt i självrättfärdighet och den är på noll. Kristus är lovens ände. Kan det bli tydligare? Den är avslutad. Och var glad för det, annars hade du inte varit rättfärdig nog. För loven förer till synd. Jag måste säga det igen. För man präkade 20 minuter, sen kan man faktiskt helt bara glömma bort det. Att loven förer till synd. Jag präkar så här ganska ofta. Kanske lite tjatigt till och med. Men så kommer folk fram efter min präkan och säger, men menar du att vi ska synda då? Hallå? Jag sa att det är loven som för till synd. Och så säger jag att vi ska hålla oss undan den. Loven ger synden kraft. Jag måste säga det tydligt. För sällan om folk hör vad jag säger så hör de inte vad jag säger. För de kommer fram efteråt menar att vi ska synda. Nej men hallå, hörde du inte vad jag sa? Jag sa att vi ska hålla oss undan loven för det är den som för till synd. Jag måste vara extra tydlig för det är så svårt för det här att nå fram till våra hjärnor verkar som. Jag vet inte varför men... Det är så lätt att då höra det jag säger på ett helt annat sätt. Att jag står och säger att vi ska synda. Det har jag väl aldrig sagt. Håll dig undan loven för det är den som för till synd. Det är den som ger synden kraft. Det är den som väcker synden till liv. Så håll dig undan loven. Du ska icke synda, säger jag. Håll dig undan loven så du icke syndar. Hör mig rätt för en gångs skull. Jag förstår inte hur jag ska preka det här så folk hör vad jag faktiskt säger. För det är så många som, kanske inte i den här menigheten men på andra menigheter som kommer fram och säger. Ja men ska vi synda då? Nej. Det är det jag, om du har loven, det är då vi syndar. Det är då vi får ett syndaproblem. I Kristus och nåden så får vi kraft till att övervinna synden. Han har övervunnit den åt den. Han har till och med utplånat den. Så Gud inte tillräknar dig den. Även om du skulle ramla i den. Gör det att vi syndar mer? Nej. Tvärtom. Så låt mig vara så tydlig jag bara kan. Det är loven som för till synd. Men vad med alla varningar, Rickard, om lovlöshet? Det kommer en tid och lovlöshetens mänske ska träda fram. Åh, det är ändetidens mörka timme. Jag ska svara på det. Det första svaret ser vi i Hebreerbrevet 7:12. Där står det så här. Om prästtjänsten har ändrats så har också loven förändrats. Och prästtjänsten har förändrats. Vi har inte ett levittiskt prästedöme längre. Vi har inte överste präster i det judiska templet där vi offrar bockar och kalvar. Den prästtjänsten är avslutad. Det var till och med så att den överste prästen, jag tror det var Ananias, de hade två överste präster på Jesu tid. Så stor förvirring var det i Israel. Men jag tror det var Ananias som slet sina kläder, rev sönder sina kläder inför för Jesus. I frustration. Prästtjänsten i det gamla förbundet satt i kläderna, det var uniformen. Så han rev sönder sin prästtjänst genom att riva sönder kläderna. Det var en tydlig bild på att den gamla prästtjänsten är avslutad. Nu har vi en ny ypperste prästare, Jesus Kristus. Inte en jordisk, en evig ypperste präst. Och så är vi plötsligt alla heliga präster och kungar, och det är ju fantastiskt. Så vi har en helt ny typ av prästtjänst. I det gamla så var det en jordisk vanlig människopräst och så var det levitter. Men nu är det menigheten som är präster. Och Kristus som är ypperste prästen. Så vi har en ny prästtjänst, och då står det i Hebreerbrevet 7:12 väldigt tydligt att om prästtjänsten har förändrats, och det har den, så har också loven förändrats. Så vi har en ny lov. Så låt mig få preka lite om två lover. Jag måste läsa ett skriftställe i första Korinthierbrevet 9:20. För judarna, det här är Paulus som skriver, för judarna har jag blivit som en jöde så att jag kan vinna judar för dem som är under loven. Så lever jag som en som är under loven så jag kan vinna dem som är under loven. Vänta, jag ska läsa igen. Det är svårt att läsa på norska. Sällan om jag är fri för alla så har jag gjort mig själv till en allas tjänare så jag kan vinna ändå flera. För judarna har jag blivit som en jöde så jag kan vinna judar. För dem som är under loven är jag som en som var under loven. Så jag kan vinna de som är under loven. Det han säger här. Han gör sig till en som är under loven. Fast han icke är under loven. Moseloven pratar han om här. Men så kommer nästa skriftställ. För dem som är utan lov. Är jag som en som är lovlös. Utan att vara lovlös ovanför Gud. Men är i Kristi lov så jag kan vinna dem som är utan lov. Här står det ändå tydligare i svenska. Jag har Guds lov, Kristi lov. Ordet Guds lov saknades här i den norska översättningen, såg jag nu. För Paulus säger faktiskt, jag har Guds lov, Kristi lov. Så å ena sidan säger jag blir som en som är under loven fast jag själv inte har loven. Så säger han, här har jag ingen lov. Och då pratar han om Moseloven. Vi sätter den här, Moseloven. Han är icke här. Men så säger han, för de som är lovlösa så blir jag som en som är utan lov, fast jag själv inte är utan lov, för jag har Guds lov, Kristi lov. Så han har en lov lika väl. Men som vi läste i Hebreerbrevet, loven har förändrats. Det som idag är Guds lov är Kristi lov. Väldigt ofta när vi hör ordet Guds lov så tänker folk på Moseloven. Men här är Paulus extremt tydlig, Guds lov är Kristi lov. Och sätter man upp de tomma till varandra så blir det ganska tydligt. Skulle du själv välja att kalla Moselov eller Kristi lov för Guds lov om du måste välja mellan de två? Skulle du säga att Moseloven är Guds lov eller skulle du säga att Kristi lov är Guds lov? Är Moses Gud eller är Kristus Gud? Det här är ganska intressant. Jag vet inte hur mycket ni har hört det här. Men vi ser två lover. Där Paulus är väldigt tydlig och säger, jag har faktiskt en lov. Jag är inte lovlös. Så det ena är Guds lov och det andra är Kristi lov. Mose lov, Romarbrevet 10:4, är avslutad. Kristi lov, den gäller och den är evig. Wow. Mose lov hade 10 bud, Kristi lov har ett nytt bud. De 10 buden, enligt Moses, de ledde till ting som att man skulle stena folk till döds. Hur man skulle hedra sin far och sin mor. Och gjorde man inte det, i följd av de 613 lovarna, så skulle man stena sina upproriska barn utanför stadsporten. Ja, vi måste leva under loven. Ja, men stena dina barn då. Alla har väl haft upproriska barn någon gång. Alltså, vi skulle ha dött ut. Vårt släkte, mänskligheten, skulle ha dött ut om vi följde loven. Om din kona kommer och försöker rädda dig i ett slagsmål och nudda någons könsorgan, så ska de hugga av handen på henne utan barmhärtighet, står det. Ja, men följ den loven om du vill. Om de försöker slå ner mig och min fru drar en punktspark, så kanske jag är glad för att hon räddar livet mitt. Jag tänker inte hugga foten av henne. Alltså, loven är så rar. Den som säger att vi ska leva under loven har inte läst vad som står. Det är därför Paulus skriver, ni som säger att man inte ska dräpa, det dräper. Falsena kom en kvinna gripen i hor på, som var gripen i bargärning. Hur kunde de gripa henne på bargärning för det första? Vad höll de på med? Gick de och kikade i vinduet? Hur gick det till? Hycklare. Och så skulle hon stenas. Vad gjorde Jesus? Han stenade henne icke. Alltså, loven är så hård. Man ska döda folk. Den kallas för fördömelsens tjänst. Det handlar om att fördöma. Den kallas för dödens tjänst. Det handlar om att dräpa. Stena folk till döds. Ska vi leva under det? Inte ens judarna egentligen lever under loven idag. För de offrar inga dyr i templet längre. De stenar inte folk till döds längre. Så de bryter ju mot i stort sett hela loven. Och så kommer det kristna och säger att vi ska leva under den där loven. Det går inte att få ihop. Det kallas för fördömelsetjänstens Moselov. Kristi lov kallas för försoningens och livets tjänst. Dödens. Moseloven, självrättfärdighet. Kristi lov, Guds rättfärdighet. Moseloven ger självkärlek. Men Kristi lov ger agape. Älska varandra så som jag har älskat er, var det nya budet. Det är det handlar om, kärleken. Älska varandra så som jag har älskat er. Gör vi det? Älskar vi villkorslöst agape på ett utgivande sätt? Ja, jag skulle faktiskt vilja påstå att vi gör det när vi börjar se det här nya förbundet. För det vi gör då, det är att vi präkar det här fantastiska budskapet till spott och spe och förföljelse nästan överallt. För man får folk emot sig överallt när man präkar så här. Och då gör man ju inte det för att man ska bli likt av människor. Nej, för man får spott och spä. Och då är det en utgivande kärlek. Man offrar sig själv för att andra ska få ta del av något. Precis som Kristus. Se på Paulus. Han är det perfekta exemplet på det jag illustrerar nu. När han var i Moseloven så ville han dräpa alla kristna han kunde. Han torterade dem. Han var som en IS-krigare. Han var självisk. Han ville framstå som fantastisk i Guds ögon, för han var liksom så nidkär. Men när han kommer in i den nya pakten, den nya loven, det nya förbundet, så är han beredd att bli stenad, piskad, slagen, torturerad, fängslad, lida skeppsbrott. Han offrar sig själv om och om och om igen för att människor ska föra budskapet. Är han självisk då? Inte ett dugg. Fullständigt utgivande. Så när du kommer in i det nya förbundet så blir du, då blir du en kärleksvandrande människa. Agape-kärlek pratar vi om då. Då handlar det inte om ömsesidig kärlek. Jag gör det här för att få något tillbaks. När du offrar dig själv för människor. Fast du blir förföljd. Fast du blir baktalad, så bara fortsätter att älska människor och ge det bästa du har. Så man blir utgivande. Man får helt enkelt leva i agape. Filos är ett annat ord för kärlek på grekiska. Och då är det, om du är snäll mot mig så är jag snäll mot dig. Men när du börjar flöda i det nya förbundet så blir man utgivande. Man offrar sig själv för andra villigt. Det är ju agape. Eros är ett annat ord för kärlek som bara ska ha. Det är begär. Jag ska ha. Filos, ömsesidigt. Och så har vi agape som är fullständigt utgivande. Man kräver ingenting tillbaka. Och det kommer man i när man är i det nya förbundet. Men i det gamla förbundet under loven, så vill man plötsligt bara dräpa alla. Man blir hårdnackad, man blir förhärdad. Man blir religiös och dömande. Moseloven ger bundenhet. Kristi lov ger frihet. Moseloven ger synden kraft, väcker den till liv. Kristi lov övervinner synden. Moseloven bygger på egna meriter. Kristi lov så ärar vi alltid Gud eller Jesus för det han har gjort. För det bygger bara på det Jesus har gjort, hans fullbrakta verk. Gamla förbundet, du ska stenas till döds. Det nya förbundet, du ska leva till och med om du dör. Vilken skillnad. Är vi lovlösa? Nej. Du har en bättre lov. Kristi lov, frihetens fullkomliga lov kallas den till och med. Trons lov, Guds lov, kärlekens lov, andens och livets lov. Det är namn på detta nya förbund, den nya loven. Du är icke en lovlös, men du har en bättre lov. Det är inte syndens och dödens lov som kom redan med kunskapen om gott och ont i trädet i Edens hage. Det är inte Moseloven som gjorde fallet större eller synden värre. Nej, det är Guds lov, Kristi lov, skrivet i ditt hjärta. Kärlekens lov, agape. Det kan sammanfattas med de här orden, Kristus i dig. Han lever i dig. Tack.